Det här är en podd från Svenska Yle.
Belarus långvarige envåldspresident Alexander Lukasjenko har blivit nu omvald för sjätte gången. Men allt är inte som normalt i Europas sista diktatur. Oppositionen vädrar morgonluft trots att presidenten nu slår till med våld mot sitt eget folk. Så vi ska diskutera vad följderna av det här riktigt kan bli. Blir det mer demokrati på sikt eller mera förtryck? Och också diskutera vilken roll Ryssland här spelar för landets framtid. Du lyssnar alltså på Svenska Yles nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och vi ska alltså diskutera Belarus, tidigare Vitryssland. Med dig, Kerstin Kronvall, du är vår långvariga medarbetare. Och Kerstin, du har en länge bevakat Ryssland, Ukraina och andra öststater som präglas av politisk turbulens och demokratiproblem och våldsamma konflikter. Om vi tänker nu på läget i Belarus, hur oroad är du över läget där just nu?
Just nu är jag mest oroad över hur illa de unga oppositionella som vågar protestera mot Alexander Lukasjenko ska fara när presidenten går ut med hårt våld mot dem som vågar öppna munnen och uttrycka någon kritik. Jag tycker att det är fasansväckande att människor som vill ha förändring och vill ha reformer och vill föra en dialog politiskt ska utsättas för våld när de vågar göra det.
Men jag tänker så här, om vi talar ändå om en diktatur, att är det här inte helt normalt där?
Tyvärr är det normalt, men det gör mig mindre ledsen för det. Och det här har ju pågått under de över 20 år jag har följt utvecklingen i landet, så har jag sett det så många gånger. Och särskilt två presidentval tidigare som slutade med våldsamma tillslag från maktens sida var 2006 och 2010. Vardera gången så var det människor som vågade protestera, och vardera gången så strax efter valdagen slog Lukasjenko till. Nu gjorde han det redan så fort vallokalerna hade stängt. De här två andra gångerna kom tillslaget lite senare, men att visst det är hans sätt att operera och arbeta. Han känner ingenting annat än kommandon.
Mm, så det, vi ser liksom ett tydligt mönster som upprepar sig här. Det har hänt förut, han har slagit till hårt förut mot oppositionen, och som vi vet så har liksom mer eller mindre ingenting, i alla fall utifrån sett, ändrats i landet under de senaste 26 åren. Men är nu någonting på väg att förändras där, tror du?
Ja, visst har en massa saker förändrats i Vitryssland, i Belarus under de här åren. Alltså det är mycket som har förändrats. Ekonomin har blivit mycket, mycket mer öppen. Det finns företag, människor får resa utomlands på ett annat sätt. Människor har tillgång till internet. Det är mycket som har förändrats. Okay. Men när det gäller det diktatoriska greppet så är det ju ingenting som har förändrats. Lukasjenko vill hålla allt i sina händer och han vill styra och bestämma om allt. Oppositionens arbete har förändrats. Inför det här valet så var det en helt ny valrörelse som uppstod, och den fanns i hela landet. Tidigare hade det mest varit så att oppositionen har existerat i huvudstaden Minsk. Den har letts av intellektuella, och de flesta som har följt och liksom stött oppositionen har egentligen varit studenter. Men nu var det redan långt före valet helt tydligt att nu finns det ett utbrett missnöje i hela landet som tar sig uttryck också i mindre städer, och som är mycket, mycket större och mycket mer enat än vad oppositionens arbete någonsin under den tid jag har följt Belarus har varit.
Så det finns liksom ett bredare folkligt stöd nu?
Uttryckligen.
Precis. Och som sagt, nu under veckoslutet så var det ordnades då presidentval. Vad var liksom annorlunda i det här upplägget, i det här presidentvalet?
Det som var annorlunda var uttryckligen oppositionens situation. Att det kom fram då en sån här motkandidat som Svetlana Tihanovskaja, helt överraskande. Det var ju egentligen så att hennes man skulle ställa upp i valet, men han fängslades och förbjöds att kandidera. Och då valde hon att göra det. Och att hon, en kvinna på 37 år, har lyckats samla människor i såna otroliga massor, och att hon har lyckats sprida en sån entusiasm inför tanken på att man ska kunna ordna fria val i Belarus. Så det var nog den absolut största förändringen.
Om vi nu tittar, nu har då valresultatet, ja, jag vet inte riktigt vad man ska tänka om valresultatet, men i alla fall så utåt sägs det nu att det var att Lukashenko tog en stor seger, men är det så entydigt?
No, definitivt inte. Alltså ett valresultat i Vitryssland, Belarus, är överhuvudtaget ingenting att räkna med. Alltså valresultatet bestäms säkert vid presidentföredragningar i god tid före valet, och sen gäller det bara för den centrala valnämnden att sitta och peta ihop siffror så att det stämmer överens med önskemålen. Och det visar ju också det att redan under valkvällen så publicerades det genast efter att vallokalerna hade stängts två olika vallokalsutfrågningar. Den ena hade gjorts av oberoende krafter, och den visar att Svetlana Tichanovskaja skulle ha fått över 70% av rösterna och presidenten Alexander Lukashenko ungefär 10%. Och sen samtidigt ett företag som heter Ekoom, som står nära ledningen i Minsk, presenterar ett resultat som gav då det spegelvända, alltså en stor seger för Lukashenko och ungefär 10% för Tichanovskaja. Vad det riktiga resultatet skulle vara, vad väljarna i Belarus egentligen har röstat för, så det får vi knappast någonsin veta.
Nej, precis. Men hur är det då, hur tolkar du då det här valresultatet om så att säga det finns så stora frågetecken och så olika egentligen bedömningar om vad det där riktiga resultatet egentligen är? Hur ska man tolka det?
No, jag vet inte om man behöver tolka det på något sätt. Det är ett förfalskat valresultat som presenteras i en diktatur. Så här går det till där det inte finns fria val.
Mm. Skulle du säga liksom att Lukashenko nu på något sätt ändå är mer hotad, hans maktposition är mer hotad än någonsin under den tid han har varit president?
Det är den definitivt. Mm. Det är den definitivt, att han har ju aldrig sett ett så här kompakt motstånd, och han har aldrig sett ett motstånd som har gått genom hela landet på det här sättet. Så det är klart att han var mycket pressad redan före valet, och nu är han stor på sig och visar upp ett glatt leende och säger att valet var en fest. Och det fanns de som ville förstöra festen, men de fick ett färggrant svar. Och han spelar nu högt och hoppas att oppositionslustan ska dö ut i och med att han använder så mycket våld mot dem som vill protestera. Och hoppas att allt ska kunna gå vidare som det har gjort under de 26 år han har suttit vid makten.
Och vad tror du? Jag menar, det är en jättesvår fråga, men tror du att han kan fortsätta som förut, eller kommer trycket ännu att börja växa inom landet så mycket att han måste på något sätt ge efter?
Att helt och hållet fortsätta som förut tror jag inte att lyckas för Alexander Lukashenko. Mm. Alltså folkets stöd har han ju förlorat för länge sedan, och det gör att hans position och hans roll inom landet är förändrad. Men det som ytterligare försvagar hans position är det att nu när alla vet att han sitter så löst som han sitter, så kommer han att vara tvungen att ty sig till stöd utomlands ifrån. Och det finns ju ingen annan än Vladimir Putin i Ryssland som är beredd att stödja honom, och det stödet har ett enormt pris. Och det kan, ja, om vi riktigt hårdrar det, så kan det gå till det att Ryssland helt enkelt slukar Belarus och landet upphör att existera som en självständig stat. Vad president Putin kan göra och på vilket sätt han kommer att göra det, så det vågar jag ju inte förutse. Men hur som helst så har han liksom tummen på Alexander Lukashenko nu till 100%.
Just det, så Lukashenkos öde ligger i Putins händer?
I Putins och i belarusiska folkets händer, ja.
Så hur går liksom Rysslands intressen och oppositionens intresse ihop här då?
No, det går ju egentligen inte ihop på något annat sätt än att oppositionen vill bli av med Lukashenko, och Ryssland vill ha makten över Belarus, vill knyta Belarus till sig. Att inte har den belarusiska oppositionen och Kreml gemensamma intressen, de råkar bara ha intressen på samma plats samtidigt.
Precis. Om vi lite backar, jag funderar liksom, Lukashenko har då sen 1994 varit då president för Belarus. Hur kom han till makten, och är det så att säga han ensam som har gjort landet i en diktatur, eller?
Det var många frågor på en gång, men om vi börjar med. Han var alltså chef på en kolhos och var själv oppositionell och ställde alltså upp i det första presidentvalet efter att Belarus hade blivit självständigt efter att Sovjetunionen hade fallit samman. I början av den här självständighetstiden så leddes landet nämligen av en premiärminister och i det första presidentvalet 1994 så ställde Alexander Lukasjenko då ung förstås upp mot den sittande premiärministern Vjatjeslav Kiebitsch. Och Lukasjenko vann i en andra valomgång. Det blev alltså två omgångar i det första presidentvalet och Lukasjenko vann. Och sen blev han förtjust och kär i makten och helt enkelt samlade all makt i sina egna händer. Och det har mycket att göra förstås med att han till sin bakgrund är kolhoschef. Han har aldrig liksom haft varken den intellektuella förmågan eller den utbildning att han egentligen skulle ha kunnat styra en stat. Mm. Och det har betytt att han har samlat människor omkring sig som han har kunnat kommendera. Och sen har han lyckats hålla dem i ett hårt grepp. Det går att göra väldigt mycket med skräck. Och skräcken i Belarus har minskat under åren. Men det har varit förfärliga tider när människor till exempel, jag minns från reportageresor där när människor helt enkelt börjar gråta om någon vågar säga någonting kritiskt om Lukasjenko. För de var så rädda för att bli angivna och för att råka illa ut för att de hade kritiserat honom. Så att utvecklingen har varit liksom gått mot det friare i alla fall och därför ser vi en aktiv opposition idag. Men med att sprida skräck och straffa alla som vågar tänka själv så går det att skapa en diktatur. Mm. Och när vi talar om Belarus som Europas sista diktatur så börjar det ju se lite illa ut som om det skulle dyka upp flera om vi tittar till exempel på Ungern och Ryssland är heller inte långt ifrån ett diktaturstyre.
Nej, det är sant. Du var inne på det här att det ändå liksom sker förändringar inne i landet och att det sker ändå också delvis en utveckling så att säga liksom i positiv riktning. Men samtidigt finns det som vi ser ett utbrett och stort missnöje bland folket. Vad är man mest missnöjd med?
Mest missnöjd just nu är man säkert med att det inte finns fria val. Men sen är man missnöjd helt enkelt med att levnadsstandarden för så väldigt många människor är så väldigt låg. Att man har en usel hälsovård, man har ett uselt skolväsende, man bor illa. Väldigt många har varken rinnande vatten eller innetoalett. Det är helt enkelt, man lever inte enligt den standard man vill leva idag. Och sen är det väldigt många saker som styr vad man får göra, vad man inte får göra. Man tvingas till exempel, det finns en lag om att man inte får vara arbetslös, vilket betyder att om inte finns arbete på ens egen hemort så är man tvungen att flytta dit där det finns arbete. Det är väldigt många saker som kringskär människors liv. De vill helt enkelt ha mera valfrihet, bestämma själv och de vill se att deras skattepengar används till sånt som de själva upplever är viktigt. Utbildning, hälsovård, infrastruktur, boende.
Tror du vi kan se någon form av folkuppror ännu i Belarus?
Det beror på hur de här närmaste dagarna går. Alltså, nu vet vi inte hur envisa och hur ivriga och hur brinnande de oppositionskrafter som nu finns är. Mm. Och vi vet heller inte hur de reagerar på det mycket hårda våld som Lukasjenko har använt mot dem. Vi kan tänka att det är över 3000 människor har bara gripits och tagits av polisen plus alla som har skadats och dessutom har en person dött under de här angreppen från milisens och militärens sida. Så det går ju nog förstås att skrämma folk till tystnad också. Så det är väldigt spännande dagar för Belarus där mitt i Europa just nu.
Tror du att någonting verkligen kan ändras i Belarus så länge Lukasjenko är president? Eller krävs det liksom att han avsätts för att man ska kunna komma vidare?
Några väldigt små förändringar kan ske med honom vid makten. Men om Belarus en dag, vilket jag förstås hoppas, ska kunna utvecklas till en demokratisk stat, så då kan han inte sitta kvar. Men vad som händer om Ryssland tar över så det är ju sen en helt annan sak. Att det finns nog väldigt, väldigt många osäkerhetsfaktorer just nu i tankarna kring vad som kan hända i Belarus framöver.
Mm. Kerstin Kronvall, tack för att du öppnar upp det som just nu sker i Belarus här i nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.